Hur som helst, jag sökte en kurs i utvecklingspsykologi för jag tänker det är någonting man borde veta mer om. Mm. Och så sökte jag en 7,5 poängs kurs från Umeå universitet i hur man gör podcasts.
Nej.
Jo, det är sant. Så att jag tänker att om vi inte är den mest lyssnade på den så är vi snart den mest akademiska små på den. Kör. En kaffeskål på det.
Skål!
Om Högskoleverket vill mig väl. Du lyssnar på podden Skolsverige som finns på skolsverige.com, på iTunes och på Acast. Och typ där. Veckans avsnitt handlar om någonting så intressant som metodik. Mm-hmm. Jajamän, spänn fast dig. Här kommer avsnitt 94. Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam. Det är avsnitt 100. Vi bjuder in värsta feta gospelkören som bara sjunger jinglarna när inte jinglarna hörs. Vi gör någonting bara för oss.
Ja, det är något. Vi måste ju, snart fira vi 100, Jakob. Trodde du det när vi startade?
Nej, det tror jag inte alls.
Nej.
Det tror jag inte alls. Alltså, jag har följt många bra poddar som har avvecklat sig själv långt innan 100. Och det kanske är en kvalitetsgrej. Jag vet inte.
Det kanske inte är bra att vara 100. Det är...
Ålder är inte bara en fördel, kan vi konstatera. Nej. I livet och så också i podcastdjungeln. Kanske, kanske inte, vem vet, vi får se vad som händer.
Ja, men annars då, Jakob, har du haft ett bra lov?
Mm. Jo, jag har haft ett bra lov. Jag har haft jättebra lov. Jag har varit på semester med min familj och jag har varit lite ledig och så. Så det känns väldigt bra. Jag är helt slut på energi. Det kan jag bara berätta nu innan. Jag är helt jetlaggad. Jag vet inte alls vad klockan är. Jag vet knappt vilken dag det är. Att gå på ett flyg vid lördag lunch och komma hem och så bara, vad är det söndag kväll? Nej, det här känns som att det är fel på något sätt. Och sen var jag inte alls med på hur eller var eller varför. Nej, jag förstår inte alls vad klockan är. Det har gått så långt tid. Idag kom det en elev nu på lektionen efter lunch och knackade på fönsterrutan. En kille i förskoleklassen. Och de gör sånt lite då, för de ser en, de vill hälsa, de vill vara med på lektionen. Jag vet inte vad de håller på med. Så jag vinkade tillbaka. Så jag tänkte, okej, bra, nu går vi tillbaka. Och så knackar han igen och jag tänkte, jaha, okej, hej. Han knackar igen, tänkte, vad är det han vill? Då har han mina vantar, du har tappat dem på skolgården. Så är det han som springer ut och håller koll på mina grejer. Det går så långt att jag har liksom ett gäng förskoleklassare som passar upp på mig för att jag knappt fungerar som människa. Där är jag just nu.
Där är du.
Vi spelar in. Hur är det med det?
Mycket, mycket, mycket lugnare. Jag har tagit det lugnt den här påsken. Jag har tittat på Lena Endre och Mikael Persbrandt i Dödsdansen och haft väldigt roligt. Det var en väldigt rolig uppsättning. Det tror man inte när pjäsen heter Dödsdansen.
Nej, hade du bara sagt det, Lena Endre, Mikael Persbrandt, Dödsdansen. Nej, jag är inte förberedd med för någonting roligt. Såg du en live? Såg du på tv?
Nej, live. Jag såg den på Stora Teatern här i Göteborg.
Jaha, men de spelar inte här annars utan de är gästspelare från någon annanstans. Ja, just
det. De har varit på Maximteatern i Stockholm och nu så är de här. Och de kommer i maj tillbaka igen.
Ja, vilken rolig grej. Det vill jag gå på.
Ja, alltså så värt. Man går alldeles för sällan på sånt. Så det var väldigt roligt. Och sen varit på lite andra konserter och lite sånt. Lite kulturrig har jag varit. Kulturtant som jag ändå är. Och läst lite böcker. Och, ja, läst Ingmar Bergmans har jag inte läst. Men annars är det bra. Jag läste Hans dotter, fan vad öken. Men det handlade om Ingmar Bergman.
Han läste en bok om Ingmar Bergman.
Ingmar Bergman.
Det är ändå ganska hög kulturpoäng.
Ja.
Du behöver inte känna att det är öken alls.
Nej, men vad jag menar var att jag inte sa att det var Linn Ullmans bok, utan jag sa att det var Ingmar Bergman. Och det var bara att det handlar om Ingmar Bergman. Men det var ju Linn Ullman som skrev den.
Ja, men det är hennes Ingmar Bergman-bok, jag förstår vad jag menar.
Ja, så den har jag läst.
Apropå kulturpotential, jag satt på tisdags morse avstidigt på väg innan jag ska åka till flyget. Och drack kaffe hemma hos mina föräldrar i en Muminmugg. Och så insåg jag den bästa bilden på Muminpappan. Det är så här, vad har han varit med om? Vad har den här mannen sett? Liksom? Vad är hans öde i livet? Så. Jag lade ut en bilden på Snapchat där jag har mina elever och på Twitter där jag har lärare och vänner. Ingen på Snapchat reagerade, ingen av mina elever, de fattar inte. De bryr sig inte överhuvudtaget. De säger, vad har han sett ut som han har typ... På Twitter hade jag helt plötsligt världens mest intressanta diskussion om precis där. Det är varför jag älskar någonstans att umgås med kulturmänniskor på internet. För direkt Ann-Marie Körling började svara så här, åh, vad har han skrivit, vad har han läst, vad ser han, vad gör han, massa undervisningsfrågor. Så började vi prata om så här, åh, det här borde man göra undervisning om. Och då svarar Katarina Lyckan Reuter på Skolverket: det spännande är naturligtvis frågorna, men jag vill äta upp min hatt om det inte också är lite spännande med det Muminpappan varit med om. Då ser hon på den här bilden och bara, ah, jag vet vilken historia det här är. Han har insett att hans epos om havet i själva verket är en roman med texten "Jag längtar hem till min trygga veranda".
Ja.
Och det är det som är liksom, det känns så här, ah. Så jag satt på, vid den här laget jag kommit till flygplatsen, då kände jag så här, fan, jag har episkt många timmar framför mig och så. Jag har någon bok med mig, jag ska läsa det så. Men jag måste hitta Tove Jansson, jag måste hitta Muminböcker. Jag klarar inte av den här jävla resan lite nu. Så jag gick till Pocket Shop på Landvetter flygplats och jag säger, ta mig fan, har du Tove Jansson, Mumin, vad som helst, ge mig det nu. Och det hade de inte. Men däremot hade de någon novellsamling som hon hade gett ut. Så den köpte jag. Och så läste jag den spontant på flyget.
Ah.
Som en del av en förlängd Twitter-diskussion som jag hade för mig själv först med några andra i 30 minuter och sen för mig själv i typ 20 timmar efteråt. Men ja, det var bra.
Ja, härligt, härligt, härligt. Ja, ja, men de är fina, Muminböckerna. Du kan få låna dem av mig, jag har dem allihop.
Alltså jag har ju flera böcker hemma, bara att jag glömt att packa dem. Men ja, ja, jag har dem nog inte allihop, alltså jag lånar gärna fler för att jag känner att det är en sinnesstånd där jag vill vara just nu.
Ja, men som fint människa.
Hur som helst, den här podden då funkar inte alls som Mumin, utan tvärtom. Det är så att vi har lite korta spaningar här om en stund. Sen har vi ett tema som den här veckan handlar om metodik. Och på slutet har vi en elevkrönika. Korta spaningar. Har du någon spaning på gång?
No, vi har ju kulturdag igen. Det brukar jag prata om.
Det har du pratat trevligt om förut och jag fattar fortfarande inte riktigt vad det är för något.
Nej, men det är, alltså det är så himla fint. Alltså vi har ju haft en tradition av att ha kulturdag här på Schillerska sedan 90-talet, sedan början på 90-talet. Jag tror faktiskt att Marcus Birro av alla människor var med och startade. När han gick här på den här skolan så startade han och var med om de första kulturdagarna. Om jag inte minns helt fel, vilket jag i och för sig kan göra. Saken är ju den att den har ju haft olika skepnader och från början var det en kulturvecka och nu har vi, de senaste åren har man haft en på hösten och en kulturdag på hösten och en kulturdag på våren. Och numera så är den så kallad elevdriven, vilket betyder att dagen arrangeras av eleverna själva. Så att vi har en kulturkommitté som liksom driver den här frågan om vad som ska finnas och de får göra program och de får liksom samla in punkter, de får bjuda in gäster, det finns en viss budget och de liksom, det ska ju vara eleverna, alltså den här, det finns någon slags fritidspedagogik tror jag det faktiskt är från början, alltså där man liksom ska utgå från vad eleverna själva vill och ge dem stöttning att klara av och genomföra det de själva.
Man kan se det som fritidspedagogik, man kan se det som entreprenörskap, det beror på hur man är lagd med. Men jag hör väl säga.
Ja, men
det
absolut.
Finns
ja, men jag tror det. Att det, jag har sett min syster jobba på med hon är det som kallas ungdomscoach tror jag det heter. Så att, men hon jobbar med ja, hon elevdriven verksamhet helt enkelt.
Men så aktiva samhällsmedborgare liksom.
Ja.
Samhällspedagogik tror jag det kan beskrivas också. Då är intressant att det. Så ja, det händer här och så.
Ja, ja, men det händer här och det är väl de som gör saker här och de som nappar på det här, de lär sig ofantligt mycket och det blir väldigt, väldigt, det blir en väldigt rolig dag och de är ju här liksom sent och de jobbar hårt och de lär sig mycket på det.
Just det.
Sen finns det ju naturligtvis problematik och det är väl kanske min spaning att man skulle ju vilja designa det så att faktiskt alla
precis,
liksom bidrog och blev producenter av kultur, precis som man pratar om nätet liksom, att man vill att alla ska kunna producera.
Och där kan man ändå producera på olika nivåer. Alltså, ja. Jag tänker fortfarande att man kan ha folk som engagerar sig så som vi nu, men att liksom det deltagandet som publik blev mer aktivt kan man ju fundera på. Men, och sen är det intressant som du säger, där, vad är min roll som lärare i någonting elevaktivt eller elevdrivet? Det är inte på något sätt en liten roll, utan det är bara en annan roll.
Men precis.
Man behöver hitta någonstans i det. Och det är en intressant fråga som också tangerar, tänker jag, lite metodik och så.
Eller hur? Och men det funderar jag på lite. Och det, eftersom det är bara en gång per termin så blir det så liksom, ja, ja, nu kommer det.
Ja, men just, jag förstår. Det är ingen som har det som sitt huvudområde, som sin kärngrej. Fast man kanske skulle ha det.
Ja, precis. Men så det är en spaning.
Ja, det är något att fundera på.
Absolut.
Yes. Ja då, för att gå tillbaka till mitt lov och så, i tisdags när jag var på flygplatsen, precis när jag hittat den här boken, så sprang jag in i en elev som man gör på diverse olika ställen. En elev i årskurs 1, 7 år gammal, Så. Och jag märkte att hon blev lite förbluffad över att vi, jag tror det var så här, vet, va, finns det en människa även utanför skolan? Det var en sån insikt någonstans. Och jag var där med hela min familj, så det var kanske lite så. Men vi hälsade ändå, det var trevligt att vi pratade och liksom hälsade på föräldrarna och så. Som jag träffat många gånger förut. Så. Och sen så skildes vi åt och vi så. Och så halvvägs över Atlanten kom jag på att jag inte frågat vart hon skulle åka någonstans. Det var lite otrevligt. Så i morse när vi träffades igen så var jag så i grinden för att jag satt och väntade på en elev. Och då kommer hon och hoppar av och jag hälsar och jag frågar, har du haft en bra resa? Ja, absolut. Och var har du varit någonstans? Ja, vänta. Så bara springer till bilen och frågar. Så, Storbritannien. Det vill säga att hon har ingen aning vart hon har varit. Om inte hon frågar sina föräldrar. Och jag tycker det är så fantastisk liksom så här. Wow. Okej. Jag inser att det inte är en representativ bild av alla sjuåringar. Det finns sjuåringar som vet vilka länder de är i när man frågar dem. Men det finns också de som inte gör det. Och det fick mig att inse så här, på en sekund, dels så här, oj. Och dels också så här, oj igen. Alltså förstår du, ja. Så här, det här är människor som uppfattar världen på ett fundamentalt annorlunda sätt än vad jag gör. Och det vet man ju om. Alltså så här, är man 3-4 gånger så gammal som någon, så förstår man ju liksom att så här, eller 5 eller 6 eller 7 eller så, så förstår man ju någonstans att man ser världen annorlunda. Men man behöver sån insikt ibland för att säga det. Okej, om jag ska lyckas förmedla någonting till de här människorna, så behöver man också förstå att ibland behöver man sätta ramar som man räknar med finns någonstans. Ja, det är fantastiskt intressant det blev så.
Ja, men jag förstår det.
I sig själv så är det så här, oj, just det, jag jobbar med folk som är 7. Det glömmer man bort.
Men absolut, jag känner igen, jag har ju en 7-åring hemma.
Mm, mm.
Men han ska ju inget annat land än Italien. Det är
nej,
så.
Nej, precis. För att han har fattat att det är det bäst. Liksom.
Ja, han har ju inte varit någon annanstans.
Nej, men varför ska man testa något nytt när man vet vad man har?
Nej, men,
det, så, men det, ja. Det är fascinerande. Jag tyckte det var jätteintressant. Och det var... det var körsbäret på flera dagar av undan. Ah, vad kan hon ha åt? Hon bara åt dit. Och så. hon har ingen aning själv. Det var tur att hennes föräldrar fanns när jag frågade. Annars hade det fortfarande varit en olöst mysterium.
Eller hur?
Hur som helst.
Hur som det. Helst. Det är om detta. Vi rullar vidare och är rakt in i temat. I helgen.
Mm.
Alltså nu för en vecka sedan, så dök det upp en ny artikel om katederundervisning.
Ja, och det blev en diskussion på Twitter. Jag har inte varit så aktiv på sociala medier under lovet för att jag varit bortarest igen.
Mm.
Men liksom, när jag kom hem så insåg jag precis efteråt att aha, okej, det är det här som hänt. Och då började jag tänka lite så här, ska lärare på allvar vara lediga längre perioder? Är det här verkligen en grej som vi är helt säkra på att det fungerar? Alternativt borde man ha skärmförbud när man har lov. För att liksom, vi är alltid tillbaka till de här diskussionerna. Så fort folk är lediga för länge så blir det värsta superdiskussionerna som blir extremt polariserade. Och det är alltid om ämnen som vi redan är överens om eller som vi redan är klara med. Och det är nästan aldrig om någonting som är särskilt intressant. Eller så. Det låter hårt, men det är faktiskt också sant.
Alltså,
jag har inte läst den här diskussionen, för jag behöver inte läsa den, för jag förstår precis vem som har sagt vad och allting sånt. Och så. Och jag känner så här, nej, det där behöver inte jag vara en del av.
Men jag tänker ju så här då, att det kom en debattartikel i alla fall om kateder.
Mm.
Och jag kan ju känna så här att det är som, man drar ju en slutsats i det som gör mig lite trött, kan man ju säga. För att dels så drar man ju slutsatsen att de som inte tycker att katederundervisning, alltså som inte förstår grejen med att diskutera katederundervisning som en grej, att de är liksom emot lärarledd undervisning. Och då undrar jag så här, det står i den här artikeln bland annat att vi har mycket mindre katederundervisning i Sverige. Vet vi det? Har vi mindre lärarledd undervisning? Är det liksom en grej mer än att vi har färre lektionstimmar? Det har vi ju. Men det är ju inte, då har vi ju inte någon undervisning alls. Det är ju snarare så.
Nej, men jag förstår vad du menar. Och det finns något i det. Och jag tror att det är båda sidorna av den debatten och också båda sidorna av de flesta sådana debatter, alltså ofrånkomligen hamnar i en situation där man svartmålar lärare.
Mm.
Där man liksom nedvärderar lärarkåren, för det är ett sätt att liksom framhäva sin poäng. Det kan vara allt från de här jäklarna är inte tillräckligt moderna, de hänger inte med tillräckligt mycket, till att de här jäklarna liksom flummar bort och skabbar bort saker som är viktigt eller så. Alla de resonemangen verkar som bygger hela tiden på att förklara att några lärare är dåliga.
Mm.
Så, och det finns tillräckligt många utanför lärarkåren som pratar skit om lärarna för att vi inte ska behöva ge oss in i det också någonstans. Jag tror man behöver förstå att det finns poänger i båda läger. Det finns superengagerade lärare i båda liksom, grupperingar av så. För att det är inte folk som har grupperat sig själva, det är folk som grupperar varandra. Man positionerar folk som att de är sådär. Mm. Och så liksom jämför man sig med dem och så liksom målar man upp en bild av att de är säkert sådana, de är säkert där. Så, på ett sätt som inte främjar diskussioner överhuvudtaget och som också liksom, alltså, så här, kollektivt ger folk en skuld för att det är de som är ansvariga för att resultatet är dåliga, eller det är de som är ansvariga för att elever hoppar av, eller det är de som är ansvariga för att det är sådär eller vad det nu är. Så. Mm. Och det är en ganska kontraproduktiv grej överhuvudtaget. Så redan där är det en ganska konstig liksom slutsats någonstans.
Ja, det är en konstig diskussion. För att saken är ju den att någonstans måste vi ju vara väldigt klara med att det handlar ju om, all undervisning handlar om att eleverna ska lära sig mer än om jag inte undervisar dem.
Mm.
Det är ju det, och då måste jag ju vara fokuserad på om eleverna faktiskt lär sig någonting av det jag säger.
Mm.
Vilket gör att jag måste utvärdera om dem, och då är det ju ganska ointressant om liksom, och det är ju en lärarledd undervisning och de ska lära sig mer än vad de gjorde om jag inte undervisar dem, och de ska gärna lära sig på bästa möjliga sätt.
Så du menar bara, så länge man är systematisk i sin undervisning och så länge man har liksom motiv för varför man gör som man gör, så är det på något sätt lärarlett. Ja, det är det. Alltså på en annan nivå än vad man tänker när man pratar om katederundervisning, så är det så. För du är en lärare som har lätt och planerat och genomtänkt, eller genom liksom, förberett och liksom, tänkt ut hur det ska vara. Mm. Medan liksom, vad man tänker här är kanske så här, lärarlett, som att det är läraren som får en majoritet av talutrymmet, eller en lärare som får en majoritet av fokuset, eller en lärare som liksom, är aktiv och att eleverna är passiva, och att, liksom, att det är det. Alltså är det en sån föreställning som kanske finns när man ofta pratar om lärarlett, men precis som du säger, alltså så här, om man tänker att ledningen som lärare står för i en lärarledd undervisning måste ju vara bara att man har en genomtänkt plan. Alltså att det som är så för vi vill komma bort ifrån handlar om så här, lärare som helt oreflekterat bara flummar loss lite undervisning. Så. Och det kan ju lika gärna vara någon som bara så här, åh, ska vi prata känslor? Nej, det är ju fel. Det är en bra grej att göra, men liksom för någon som bara så här, flummar till det.
Nej, men, någon som går in och,
men det kan ju lika gärna vara någon som bara så här, går igenom så här, vecka 1 tar jag kapitel 1. Vecka 2 tar jag kapitel 2. Vecka 3 tar jag kapitel 3. Ett okritiskt följer lärarhandledningen. Det är också lika olärarlett i så fall. Om man nu ska fastna i det. Det är inte det vi ska fastna i, men det är nog en intressant spaning som du säger. Så här, vad är egentligen poängen i det?
Nej, men jag tror ju att all undervisning, jag blir ju sådär, det är en metod att stå, jag kan välja den metoden att nu står jag och det här, nu ska jag berätta om hur det här går till. Mm. Och då finns det olika verktyg att använda. Just nu valde jag den här och då valde jag att instruera den. En annan gång så är det bättre att låta eleverna prova någonting och få känna på, och sen berättar jag vad vi just gjorde.
Just det. Femte
alternativ. Alltså det finns ju 100 grejer. Och då landar det ju till slut i att det handlar om metodik.
Ja, denna metodik och variation är ett nyckelord här som vi inte ska tappa bort. Absolut är det så. Och det är också det som hände i lite den här Twitter-diskussionen. Att liksom mitt i den här stormen, vad jag förstår, jag har verkligen inte orkat läsa igenom det, jag bryr mig inte. Så dök det upp en parallell diskussion som gick under hashtaggen metodikfråga. Det var Annika Sjödahl som är lärare i språk, om jag minns rätt. Startade igång här tillsammans med Anna Kaja och några andra. Therese Linnér och så. Jag ska inte nämna massa namn. Hur som helst, värsta diskussionen om liksom så här, vad har vi istället att prata om då? Vi pratar om metodik. Så. Vi pratar om det som Twitter diskuterades förut. Och liksom det som man egentligen har nytta av för varandra för. För sanningen är så här, om lärare lägger ett halvt lov på att tjafsa fram och tillbaka om kateder eller inte, kommer att göra absolut noll för undervisningen.
Mm.
Absolut så.
Mm.
På samma sätt som att de politiker har lagt ett helt lov på att prata om kateder fram och tillbaka, vilket är mer än som politisk debatt egentligen. Nej, spelar fortfarande ingen roll. Alltså vi imiterar fel personer. Då borde vi istället imitera en professionell diskussion. Vad är det vi vill få ut av det då? Och då pratar de vidare om metodik. Och det var den diskussionen som dök upp. Den har fortsatt sedan dess, den är ganska intressant. Alltså jag hoppas vid Gud att den här diskussionen får fortsätta. Liksom, att den här rörelsen, att vi mer går tillbaka till att prata om metodik och mer prata om liksom, undervisningsdilemman med varandra på ett sätt där man kan få tänka högt och tänka med varandra, där man inte behöver vara färdiga lösningar, där man inte behöver positionera varandra. Det är en viktig grej, tror jag, som man kan ta med sig från hela den här diskussionen.
Absolut, och det som fungerar då, alltså jag ska ändå förklara för alla som inte har Twitter, för ja, det finns ju väldigt många människor som inte har det, så är det ju så att man skriver hashtag, alltså den här fyrkanten, och så skriver man metodikfråga, och söker man på hashtag metodikfråga som ett ord, då kommer man till ett flöde där folk då ställer frågor kring metodik.
Just det.
Alltså eleverna ska skriva en rapport, det har de aldrig gjort, hur kan man göra?
Just det, då är det en massa människor som har gått in och diskuterat, det är ett par människor som har gått in och diskuterat, det brukar jag så här, jag skulle tänka så här, vad tror du om det här, här är ett sätt som jag jobbar med förut, så, där man hjälper med varandra med att utveckla sin metodik. Andra frågor kan vara så här, hur gör du när ni ska läsa svåra litteratur tillsammans med eleverna? Hur gör du när du har liksom en grupp med en stor spridning av språkförmåga? Eller liksom, vad ska vi prata om det här? Hur gör du med de här grejerna? Så, alltså där man ställer frågorna till varandra. Där man också kan lära av varandra på ett sätt som jag tror är ganska relevant att fundera på. Det finns en jättestor poäng i det. Det finns en jättestor vinst i det. På engelska när man pratar om liksom så här Twitterflöden eller sociala medierflöden så kopplat till liksom professionella sammanhang så pratar man om förkortningen PLN.
Mm-hmm.
Som handlar om liksom en idé om att man har ett personligt liksom, om du tänker så här, filterbubblan. Ditt filter, liksom, så de som finns i din bubbla. Det kan också ses som ditt nätverk av lärande. Eller det är ett nätverk av personer som kan lära dig saker. Så.
Mm-hmm.
Och liksom att det är det som är någonstans konceptet runt det. Som man ofta pratar om det. Istället för att prata om mitt nätverk eller mina följare eller så pratar man om mitt PLN.
Mm-hmm.
Och det är en ganska intressant, tror jag, perspektiv för att sätta liksom tankarna kring så, vad är det för folk man har runt omkring sig, vad är det för diskussioner man har, vad är det man bidrar med till andra och så.
Mm.
Att liksom så här, och där tror jag att vi allihopa är lika så. Om man inte har en genomtänkt liksom plan med sitt sociala medie liksom existens så blir det lätt att man slirar runt på det.
Mm.
Medan istället är, här skulle man kunna fastna i sig, okej, men vad har jag att bidra med idag? Idag har jag insett de här grejerna. Idag har jag testat det här. Idag har jag skrivit en rapport. Det funkar så bra.
Mm.
Eller herregud, jag har kört fast. Jag vet inte vad jag ska göra det. Jag har hälften mina elever fattar det. Hälften mina elever bara, rapport, vadå? Alltså så att man liksom skulle diskutera mer saker som är professionellt så här, det här behöver vi ta hjälp av. Jag tror man kan jämföra det med liksom diskussioner man har med lärare på sin arbetsplats. Ibland behöver man sätta sig och bara så här, jag orkar inte. Eller ibland så pratar man om något helt annat. Vad gjorde du på lovet? Vad gjorde du i helgen? Ibland pratar man om liksom, så. Ibland kan man prata om så här, professionella frågor när man verkligen behöver en kollega att liksom bolla idéer med.
Mm.
Ibland kan det vara så, har du sett att dina elever gjorde det här? Idag har du en diskussion med en lärare på en skola i en helt annan del av Sverige. För att en av den här lärarens elever är ute en grej på YouTube som mina elever hittade. De känner inte varandra förutaget. Och jag var så här, oh, det här borde någons lärare veta om. Jaha, jag vet ju vilken skola, för de sa vilken skola de går på. Aha, då ska jag prata med deras lärare om det. Och så liksom hade vi diskussion om så här, okej. Som ledde till att de får nog revidera lite vad de håller på med. Bara som en sån diskussion som jag också skulle kunna ha med min alltså, kollega i klassen bredvid. Och då är frågan, vad vill man ha sammanhang som för exempel Twitter eller för exempel Facebookgrupper, det finns en massa lärare som diskuterar det. Liksom, det finns lärare som diskuterar på Pinterest. Det är en ganska intressant grupp människor, tror jag. Liksom, vad är det man vill få ut av de diskussionerna någonstans? Och det är det som hela den här rörelsen med metodikfrågor och så kommer in i. Att så här, stopp, vi borde prata lite mer om metoder. Vi borde ha mer sådana diskussioner. Och mindre av de här, jag tycker så här och ni tycker så där.
Men jag tror också att det är precis det vi måste lära oss i läraryrket. För att vi har så länge pratat om frågor som egentligen inte har med våran faktiska yrkesutveckling att göra.
No.
Utan vi har pratat om kateder, om kepsar, om ordning, om föräldrar, om vilka ungar vi har och varför de inte pluggar. Istället för att prata om, okej, nu är det så här. Mm. Att vi behöver och vi tar vissa, nu har vi de här eleverna, vad gör vi för att lära dem så mycket som möjligt istället för att prata om att vi borde inte ha de eleverna, nej men det är ju en helt ointressant fråga faktiskt.
Precis, eller man stör sig på att eleverna inte anpassar sig efter ens eget sätt att undervisa, alltså det tyder ju någonstans på att man är ganska bristfällig tradition när det kommer till metodik.
Vi liksom, men det har vi.
Vi jobbar så här och liksom att eleverna ska anpassa sig efter det. Man stör sig på att man behöver gå ner och plocka upp elever som ligger efter vad man tycker. Eller liksom så här, jag försökte fundera på så här, när diskussionen om katedrar och så, för jag hittade funderat på det här om natten när jag var vaken på grund av jetlag. Så funderade jag på så här, men vad är en motsvarighet från andra yrkeskåren någonstans? Alltså det finns, för mig hela den där diskussionen om katedrar och inte och så, den är ju helt ointressant, för att ibland funkar det inte. Och det har med elever att göra, sammanhang och göra, innehåll och göra, så, alltså massa olika saker. Det finns inte ett rätt till ett ja eller nej i det, den frågan. Och då funderade jag på så här, vad är motsvarigheten i det? Det skulle ju vara typ som att läkare så bara, men ska vi ha skalpell eller ska vi använda spruta? Alltså om man bara var tvärsäker, nej, jag använder alltid skalpell! Utan att först man bara säger, vad är det för patienter framför dig? Bara, någonstans är det en sån grej när man så bara tvärsäker, bara slåss för den. Jag hittar ingen annan liknande. Men liksom.
Nej, men det är ju lite så att jag tänker ju att jag återkommer till den här när jag, för att vi har ju mycket, alltså när vi är dåliga på det, tänker jag. För att jag har ju en, när jag rotfyllde min tand, jag har lagat en enda tand och rotfyllt den, så är det ju liksom på millimetern. Alltså de öppnar och så är det någon millimeterfil. Ja, men då ska vi ha en 4 mm fil. Nej, men vi får ha nog 3,5 mm. Så tänker man, vad fan, bara fila för guds skull. Det kan vi inte vara
så. Och att de också samtidigt beskriver sig, nu kanske det känns lite så här, nu kanske det känns lite brummande i huvudet. Alltså, ja. De vet exakt liksom vad det får för effekter på en själv.
Men precis.
Det är superintressant.
Ja.
Det kommer bli ganska så. Jag har ju också rotfyllt tanten som länge sedan. Och det tog vi 3-4 olika tillfällen. Liksom, det är flera tillfällen man är där.
Uh-huh.
Och så vid sista tillfället då skulle hon gå in och fixa till någon lagning och så. Och då var liksom hela nerven borta och det var allt slut. Så hon bara säger, men du Jakob, det är lite onödigt att sätta en bedövning här, för du kommer inte känna något ändå. Är du okej med att jag gör det här utan bedövning? Och jag bara säger, va? Och det var så här, ja. Efteråt insåg jag att det känns inte överhuvudtaget, för det är en del av mig där jag inte har någon känsla kvar. Jag blev helt tagen av att den metoden ens fanns överhuvudtaget, apropå metodik. Och samtidigt, det är ju supersjälvklart.
Ja, och men där är det ju nere. Och vi kan aldrig bli så detaljerade, för vi har alltid 32 eller 16, eller vi har ju alltid en grupp. Det är väldigt sällan vi sitter en till en.
Nej, precis.
Men vi skulle ju faktiskt kunna, vi måste bli duktigare på att faktiskt välja. Alltså, det är inte så att då gör jag så här som jag alltid har gjort, utan de gånger när jag har varit i klassrum som har haft 7 helvetes bra undervisning, så är den designad så att eleverna är aktiverade. De sitter inte passivt och lyssnar, men bara, utan de har liksom någon slags, de har någon slags där de måste aktivera hjärnan på något sätt, men den är designad och lärarledd. Och läraren har någon, men det finns ju liksom några, alltså det står ju i lärarens manus på de där fantastiska lektioner jag har varit. Det står ju här, och här lärde de sig detta, och här lärde de sig det. Och följer de det här så kommer, och vi har inte riktigt i svensk skola den tiden att lägga ner.
Nej, men inte liksom den traditionen och den verktygen, och man gör inte de diskussioner med varandra. Så. Alltså, jag förstår vad du säger, men man kan inte vara lika detaljerad när man jobbar med flera samtidigt, men samtidigt kolla på en sån här, vad heter det, dirigent som liksom, som liksom jobbar med en massa olika människor samtidigt, men som ändå har extremt fokus på var och en. Någonstans får ju det vara vår liknelse då, i så fall. För att det är alldeles självklart så att vi, även om vi jobbar med kollektiva människor, så är det också så att var och en måste vara viktig i det. Inte bara så här av ideal eller att det låter trevligt eller att liksom, utan det är också att våra styrdokument säger det. Våra styrdokument säger det, för i grundskolan och förskolan och förskolan.
Ja, men alla.
Att liksom varje elev har rätt till en undervisning enskilt och i grupp. Varje elev har rätt till enskild undervisning. Vad det nu innebär, det behöver inte vara att du sitter en timme med var och en av dem, för du har inte gjort något annat.
Nej.
Men liksom, det är också en fråga om att de var och en måste vara viktig i det. Så det kan man inte komma undan bara för att man har flera. Även om det såklart gör att man ser inte att det bara är en person, utan man ser ett sammanhang. Så. Men hur som helst, det med metodikfrågor är fasansfullt intressant. Det är något vi ska ta och prata mer om.
Ja, men jag tror, förstår du, att det finns liksom, när jag gick på min lärarutbildning så när jag kom ut så kände jag väl att jag hade lite idéer om hur jag skulle. Jag hade läst väldigt mycket didaktik. Jag hade koll på liksom hur lärande skedde, och man hade koll på. Jag läste ju ändå 1,5 år ganska intensivt lärande. Men jag hade ju inte en enda metod. Utan den enda metoden jag lärde mig under de här åren var liksom att ordna ett tema. Och jag kan inte säga att jag någon gång har haft nytta av det temabygget som vi gjorde. Vi gjorde ett grupparbete där vi byggde ett tema. För det, den typen av tema som vi byggde på vår lärarutbildning är inte möjlig att göra på ett skola. Alltså i alla fall inte på en gymnasieskola. Men vi skulle bara bygga den och det gjorde vi. Men annars hade vi läste inga böcker om metodik. Vi hade ingen, utan vi hade liksom teorier om... på en mycket högre metanivå. Vilket gjorde att man inte, när man kom ut på VFU så hade jag inga metoder att ta till. Utan då blev det ju att jag berättade vad jag kunde från katedern.
Ja, precis. Och att man imiterade de metoderna som man hade med, fått låna och fått ärva av sina liksom handledare och så.
Ja,
så kände jag till det här som fick min metodik därifrån. Och jag förstår på ett sätt den rörelsen ändå. För det handlade, så vill man vara kritisk så handlar det om att lärarutbildningen har försökt att brottas med sin akademisering och så. Och försöker bygga sitt vetenskapsområde. Och i kampen att göra det så har man gått mer åt att vara ett forskningsområde än att vara professionsförberedande någonstans.
Precis.
Vilket har varit att liksom man har sålt ut lärarstudenterna, om man ska vara krass, i det. Om man vill vara lite mer åt andra hållet så kan man tänka att så här, det som vi hade när vi hade metodikundervisning på lärarutbildningen var grymt dåligt utvalt. Ibland. Alltså det fanns ingen rättssäkerhet i det. Det fanns ingen sån grund i att så här, det här är de bästa metoderna som undervisar. Nej. Utan det var en del områden. Jag är helt säker på för exempel så här, lågstadie eller liksom lärarutbildningen. Och så här, hur man lär sig läsa och skriva. Ta mig fan 100% framgångsrik alltid varje gång. Alltså, så där finns det liksom ingenting som slår det. Samtidigt inom andra områden så finns det liksom extrema kunskapsluckor. Jag hade metodik när jag läste lärarutbildningen inom specifikt här, naturvetenskap.
Jaha.
För då hade jag ett par lärare som inte var... Hela den kursen drevs av människor som helt saknade akademisk utbildning. För det var bara en gamla gubbar som gick där. Och som bara höll på med det. Och det var så här, jag hade en hel föreläsning i hur man dissekerar en gris. Han började med att säga att det får man inte längre göra av liksom olika hälsoregler. Så. Men det är så förbannat intressant att vi gör det ändå. Det var helt okritiskt, helt ogenomtänkt. Det var bara så här ska du göra, så här ska du tänka. Och så. Det gav mig extremt lite för att det var en sån dålig kvalitet på det. Och jag tror att det var lite så... som man målade ut hela metodikutbildningen eller utbildningen och det för nej, bort med det, vi behöver något annat. Så att, men egentligen, med ett par års liksom perspektiv när man ser hela systemet så, det är inte det att det är fel med att ha metodik i lärarutbildningen, bara att det måste vara bättre kvalitet på den.
Men precis, och jag skulle vilja ha teori. Ja. Nu, och jag ser en liten skillnad, jag tror att det finns en liten, att det händer saker, för att jag har ju haft studenter, jag älskar att ha studenter. VFU-studenter är skitroligt.
Hela tiden.
Men, och det finns liksom olika, men de nya studenterna som jag fick nu, när de, då har de koll på vad genrepedagogik är till exempel,
ja,
som är en metod. Skulle jag så. Och då kan jag ju säga att ja, men jag brukar jobba genrepedagogiskt med det här. Kan vi köra cirkelmetoden?
Mm.
Och det skulle jag föreslå att ni provar i det här momentet. Och då vet de vad det är och då får de prova sin teori praktiskt. Och då blir det ju vettigt på något sätt. Och vi skulle behöva mer sånt. Samtidigt så har ju lärarutbildningen också såna här roliga tips som att nu ska vi lära oss om... ni måste prova minst 2 digitala verktyg och då blir det ju godnatt för mig. För att...
Ja, men jag förstår, det är en ganska konstig synning och det ser någonting om att man... Alltså som en extrem av den här liksom akademiseringen av lärarutbildningen som man också nerprioriterat och förminskat betydelsen av praktiken, tror jag.
Ja, men precis.
Så? Alltså VFU:n är inte alls så högt värderad som den borde vara.
Nej, men precis.
Det kan man bara se på hur mycket plats man har för exempel i det. Det vet man i alla utvärderingar av lärarutbildningen att lärarstudenter ber alltid om mer VFU. Och det är aldrig någonting som ligger till.
Eller nej, men precis.
Jag ser samma sak som du ser i mina nya lärarstudenter att de är ofta, alltså framförallt när de kommer fram och slutar av sin utbildning så är de extremt kunniga inom sina liksom ämnen och sina liksom så, när det kommer till metodik också. Och det är intressant, även om inte de har så mycket erfarenhet av de nya så är de ändå kunniga på det området. Och det tillför någonting i lärarlag för att vi inte utbildas emot det. Och det också ger dem en annan trygghet än vad för exempel jag hade när jag kom ut. Så. Sen vill jag ändå säga att liksom jag tror att det finns problem i det, hur det är organiserat idag. Idag kan det gå ett helt år mellan praktikperioder för exempel. Det tror jag är grymt kontraproduktivt om man vill att studenter ska utvecklas till bra metodiker eller praktiker eller så.
Absolut. Och jag tror att vi behöver lyfta metodiken och våra metodikdiskussioner även vi som jobbar inom skolan.
Ja, absolut att vi behöver göra det. Vi behöver med våra kollegor på nära håll. Vi behöver göra det i ett större sammanhang som för exempel här alltså mellan lärare som du och jag gör och så mellan olika skolformer och så. Vi behöver mycket mer sånt. För då skulle vi slippa alla de här pseudodebatterna kanske. Om vi hade mer fokus på det så kanske vi skulle slippa allt det här skitsnacket om liksom saker som inte spelar någon roll.
Nej, och så kunde vi inte slippa skriva debattartiklar om var jag ska stå i klassrummet, för att är inte lektionen designad om att jag ska stå vid min kateder så behöver jag inte ha lektionen vid katedern om eleverna ändå lär sig. För det är ju det som är hela syftet med alltihopa, eller hur?
Precis, men det är precis så. Det finns något av professionaliserande i att vara så fäst vid möbel. Och jag förstår att det är en symbol för andra saker och så, men då borde vi istället prata om de sakerna. Vi borde prata mycket mer nyanserat. Så mer metodikdiskussioner behöver vi ha. Det har vi fört lite nu. Det finns precis. På internet, vi hoppas att det ska föras vidare. Vi vill absolut bidra till det. Vi vill att alla lyssnare bidrar till det. Oavsett om du har Twitter eller inte. Diskutera fan mer metodik, mina kollegor.
Gör det gärna på våran Facebook kanske, om man vill.
Ja, om du känner att det är där du vill göra det så gör det. Eller så gör det vad som helst. Bara mer metodik och så kanske vi kan styra upp där. Tack för att ni har lyssnat. Här kommer en elev.
Tänk dig ett klassrum där ljudnivån är låg och du är fullt koncentrerad i din mattebok. Läraren skriver upp på tavlan. Och koncentrationen bryts när läraren säger ditt namn. Alva, vad blir svaret? Jag säger ett tal hastigt för att få bort den uppmärksamheten som jag redan dragit åt mig. Eleverna längst bak börjar skratta. Hur man får ett bra arbetsklimat av Alva Sjöqvist i sjuan. Först och främst är det bra att alla eleverna känner varandra, för då blir det mer tryggande och stöttande arbetsro. Och man vågar säga vad man tycker. Sedan är det bra att man inte kommenterar andras åsikter och inte förelämpar någon genom att skratta åt dem. I vårt klassrum är det så att alla känner varandra så väl, så man visar liksom den respekten när man kommer till skolan. Man känner liksom kärleken där uppe. Läraren kan uppmuntra eleverna att våga säga vad de vill. Genom att ge diskussionsuppgifter så alla eleverna får säga sin egen åsikt. Så jag säger hastigt svaret. Det är fel. En kompis viskar till mig. Kom igen, Alva. Hoppas ni har en fortsatt trevlig dag. Tack och hej! Liv på sig! Det här är Skolsverige.